Ja, välkomna till De äldres råd med Jutta Siakus, Per-Erik Lundfors, Ralf Friberg och mitt namn är G.O. Stenius. Vi ska alltså hålla oss ifrån dagspolitiken den här gången och dyka ner i våra minnens labyrinter. Vi ska tala om saker som har förändrats under vår livstid och något som vi ju själva märker varje dag att vi själva har förändrats ordentligt. Därför tänker jag börja med att ställa en fråga hur vi har blivit så här, eller egentligen vilka slags råd fick ni när ni var unga och har det hjälpt er? Jutta kanske börjar.
Jag kan inte precis komma ihåg vilka råd jag fick. Jag fick en ganska normal och trygg barndom. Men vad jag sedan mera saknade var den där underbara tryggheten som jag fick. Och den tog slut den 30 november 1939. Och sen dess har jag varit skräckfylld ända till 1990-talet.
Jag fick råd av både min farmor och min mormor oberoende av varandra. När min pappa tog mig till Ladoga Karelen och sin nya fru. Bägge två sa åt mig som då var 28 år: du behöver inte lyda henne.
Jaha.
Och det var inledningen på ett inbördeskrig i hemmet som pågick ända tills jag flyttade bort.
Men något sådana allmänna råd om hur du borde sköta dig i framtiden fick du inte?
Nej. Resten av min uppfostran, om ni orkar höra, så skedde i slutna kollektiv, i gänget på gatan, i klassen, i fartygets besättning, i kasernområdet, slutna kollektiv där man fick på truten om man inte liksom skötte sig.
Det enda rådet kanske jag fick i min barndom var att man ska vara ärlig. Och det har jag, tycker jag, att jag har liksom fortsatt med. Fast alla riksdagsledamöter skrattade åt mig när jag sa att jag har aldrig ljugit i riksdagen. Och de vred på sig av skratt.
Det tråkiga är ju bara att man ljuger för sig själv utan att vara medveten om det allt för ofta.
Jag ska också gå ner i min barndom. Jag fick inga levnadsråd vad jag kommer ihåg. Jag fick ett dödsråd. Det var min morfars favorit och han låg för döden.
På Töle, och du visste det?
Jo, jag visste det för att jag var tillkallad just därför. Och det där, och han tog sin död ganska lugnt. Han skämtade till det sista slutet. Han hade en pianostämmare till sängkamrat där som nästa sem. Det var, kan inte ha varit Juttas pappa. Nej. Fast han var pianostämmare. Men han som hette Jussi, och min morfar sa att hör du Jussi, du kommer nog aldrig till himlen. Varför det, sa Jussi? Jo, där spelar de bara harpa. Så att det här min morfar. Men det som dödsråd han gav åt mig, han sa att han tror inte att han kommer till himlen och till helvete. Att han är helt nöjd med att dö på det här sättet. Så att jag fick det här. Levnadsråd har jag nog inte. Jo, jag hade en klasskamrat, Rafa Nybeck. Och när jag fick mitt första jobb så sa han att mig, försök inte vara för duktig. Eller visa dig duktig, för då får du bara mera jobb. Så det rådet har jag.
Du borde ha blivit militär.
Jag tar det lite lugnt i början på en ny arbetsplats.
Men Peje påminner faktiskt också här om åldern. Alltså hur åldern har förändrats idag. Min pappa dog 1965 som 92-åring. Och det var en sensation på den tiden att man blev så gammal. Han ungefär skrev om honom i tidningen och allt möjligt sånt där. Och när jag var i stadsfullmäktige, när folk fyllde 90 år eller om någon fyllde 100 år, vilket var ovanligt på 70-80-talet, så gick alltid borgmästaren hem till vederbörande med stor bukett blommor och kaffe och allt det där. Sen blev det så ofta så de slutade med hela det här visitgänget. För folk fyllde ju 100 hela tiden. Vi hade här Margareta Jatinen som är 101, Brita Lindberg som är 101. Jag är 94 och min pappa var 92 och det var en sensation. Så hade det förändrats tack vare bättre levnadssätt, bättre mat, bättre läkedom, mediciner, allt det här.
Där finns en annan sak också om vi talar lite om åldern. Att det där, då i min ungdom, som man brukar säga, så var ju en 30-åring en gammal människa. Man uppfattade den som fullvuxna och så vidare. Nu hade ju svängt om att de fullvuxna vill ju inte bli bedömda. De vill inte bli uppfattade som vuxna, utan de ska vara så ungdomliga som möjligt. Ungefär tills de blir 105 eller något sånt där.
Jag skulle vilja ställa en fråga till Jutta då, i samband med det här. Och att nu folk blir gamla nu, så de beter sig inte alls på samma sätt som gamla förut. För att jag kommer ihåg att redan när de var 52 eller 53 så började kvinnor klä sig som gamla gummor. Men nu klär ju sig äldre personer, behöver de gå i svarta kappor och blomsterhattar. Så jag skulle fråga Jutta, hur ser du på den här saken? Hur klädseln, sättet att klä sig har förändrat sig under de här decennierna?
Det har förändrat sig kolossalt. Du har alldeles rätt att folk i 50-årsåldern tidigare klädde sig som gummor i sådana schabrak helt enkelt. Och så idag klär sig de gamla ungefär som tonåringar, vilket är ytterligare en ytterlighet. Ja. Inte det heller är bra att när man ser till exempel den nuvarande franska first lady, vad hon nu heter.
Macron heter hon i alla
Macron,
fall.
Macron, någonting i förnamn. Hon går ju i minikjolar som 65-åring och jättesnygga ben och allt det där, men tycker jag det ser.
Därför hon går i minikjolar.
Jo,
det, men, ser du, de är rustade till tänderna nu för tiden när de går till mommotunnel.
Jo, men alltså man får inte klä sig som en tonåring när man är 65, det tycker jag inte. Men mode har ju förändrats kolossalt när man tänker på att man gick i normala byxor, för herrarna gick i normala byxor och nu går alla i sådana tunna, smala, stickiga, hemska grejer som kallas.
Jag kommer ihåg, jag gick i en skola i Helsingfors där då, gymnasieeleverna, vad ska vi säga, stoltsera med att gå med hatt, alltså en sån här ordentlig gentleman's hatt och paraply, inte ändå käpp.
Det här var nya svenska läroverket det här. Så att i min skola gick nog ingen med paraply.
Men alla bar väl ändå klassringen. Minns ni att det man producerar en sån?
Jo. Det finns det säkert inte mer.
Jag är ganska säker.
Man gick så länge på samma klass då.
Men hörni, ni behöver inte se på annat än gamla filmer klockan 13 på varje dag. Alltså så äckliga och hemska. Men där är alla människor med hatt på. Jag kommer ihåg att i min ungdom så man kunde inte gå ut bara i kappa utan hatt, utan man måste ha en hatt på sig. Och det är ju vidrigt att se på de där gamla filmerna.
Och så rökar alla människor.
Och den kallar vi för borsa.
Jo, och de som kom från landet. Nej, jag menar, de skrattar man ju åt, för de kom i sån här skärmössa. Men en sak på tal om kläder, som jag tycker också att, fråga Jutta, när kom fritidskläderna? Alltså förr i världen på 50-talet så inte fanns det några fritidskläder, utan man tog sina gamla kostymbyxor på sig från en avlagd kostym när man var på landet och kratta löv och sånt. Men nu finns det ju speciella fritidskläder för alla möjliga ändamål.
Jo. Det fanns ett undantag, tycker jag. Jag minns att jag har fått kläder från de allierades restlager. Blusar som engelska Tommys hade.
Så det var dina fritidskläder?
Och det var mina fritidskläder, riktigt.
Men hörde,
det som ju inte heller fanns var det som ju nu är en förbannelse, alltså märkeskläder.
Det är samma fenomen. Ja. Mm.
Men förr i världen var det ju så att till exempel pojkarna skida i sina golfbyxor.
Ja.
Golfbyxor var ju en sån klädkod i skolorna. Men så kom man hem, tog skidorna på och hade samma golfbyxor på. Och vi hade, flickorna hade, vi hade också några långbyxor, fast vi gick ju i kjolar. Det är någonting som har förändrats, att damerna går i långbyxor nu för tiden. Jag kommer ihåg på 70-80-talet ungefär, när jag kom in i riksdagen och klädde mig i en gräsgrön byxdräkt. Så kom Jörg C. Ernroth till mig och sa, fy usch, hur kan du se ut sådär?
De kallades de där golfbyxorna för övrigt för äppelknyckare.
Golfare kallades de i min värld.
Jag har läst äppelknyckare.
Det var en litterärt...
Jag tror det var britterna som
det var lite, kallade för det. Det var lite påhittat.
Jag har ett synminne av gamla Väinö Tanner när han är på riksdagens skidutfärd och håller på att ramla om kull. Och han är just klädd i sådan skidarens skärmmössa och golfare.
Världen har förändrats. Vi lever i en annan värld helt och hållet än det här för 50 år sedan.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Undervisningen i latin har upphört.
Jag kom
inte åt att säga vad för slags råd jag fick och inte fick ännu så mycket råd. Men ett credo som fanns i vår familj var det att man skulle vara artig mot andra människor. Mm. Öppna dörrar och så vidare.
Jo.
Och säga god dag och
men
tack.
Men det var ju en naturlig barnuppfostran.
Naturligtvis, det var naturligt familjer. Då. Men det har ju försvunnit mer eller mindre.
Idag pratar man ju till och med, det står i tidningarna och talas i radion om att när det sitter skolbarn i bussar och spårvagnar och det kommer in någon gammal människa som har en käpp eller någonting som är handikappad så stiger ingen upp. Och jag har lust att säga att jag gick också en gång i en spårvagn. Alla satt där och tittade på sina iPader eller vad de heter. Och jag sa åt en liten flicka att är du snäll och stiger upp? Jo, hemskt gärna. Hon hade bara ett hoxa.
Det är samma sak har jag gjort i fyrans spårvagn där artiga finlandssvenska skolelever är. Ja. Och så sa jag också att några som satt där, pojkar, och de såg väldigt förlegna ut. De bara inte visste att det hörde till att man ska stiga upp.
Och sen när de läser i sina iPad där så märker de ju inte vad som händer omkring. Hon var jätteglad. Jo, naturligtvis steg hon upp. Men sen finns det ju också dumma äldre människor som säger att nej tack, jag kan nog stå. Det är ju också löjligt.
Det är ju
de saboterar oss.
Jo. Precis.
När jag var i Sankt Petersburg för en tid sedan och åkte metro så när jag kom in så var det genast en ung man som steg upp och erbjöd mig plats.
Mm. Jag har nog upplevt det flera gånger utan att jag behöver be om det. Men jag ser väl så skröplig ut. Tror att jag
vill du nu
samman.
Att vi ska säga nej, nej, Ralf?
Nej, nej, det behöver du inte alls.
Jag säger det själv.
Jag säger det själv, ja. Storm P, den danska humoristen, definierar livet på det viset att livet är som en cirkus. Man kommer in, man bugar sig, man gör sin akt och man går ut.
Och sen är det slut.
Och så är det slut.
Det här har också förändrats.
Vill ni veta vad som ännu har förändrats här? No. Det är stadsplaneringen, åtminstone i Helsingfors, jag vet inte om de andra städerna. Genom att jag har suttit i stadsplaneringsnämnden väldigt länge. Och vet ni vad, det är ganska roligt att vi har ett gäng, vi var fyra killar och en kvinna. Och nu har fler dött och vi är bara två killar och jag är kvar. Och vi träffas varje år två gånger, det är ganska kiva. Och vi satt i stadsplaneringsnämnden och vi liksom delade ut vad vi skulle göra där. Och då kunde vi följa med hur allting förändrades. Kommer ni ihåg det vackra normenska huset?
Jo.
Och nu står där Alvarators sockerbit som är absolut hemsk i det där sammanhanget.
Det här har ju aktualiserats nu med det här tunnelprojektet. Och det där. Jag har gjort samma observation som Jutta. Jag hamnar ibland att köra bil till olika ställen där jag inte har kört på länge. Och nu har jag kört till tre ställen där jag inte varit på länge. Ett är Alberga som är fullständigt förändrat med stora byggnader och annat. Och ett andra är det här Hagalund förstås. Där hittar man ju inte alls. Det är kanske bra att man inte hittar med bil där. Men hela arkitekturen, hela stadsplanen, det är ingen trädgårdsstad mer utan det är en stadsplan. Och det tredje exemplet är det här, jag får till Hertonest koloniträdgård, där vi som växte upp där som barn på slutet av 30-talet, vi träffas en gång per år i början av augusti, och då körde jag med bil över det som förut var Brändebro. Det vill säga en smal träbro där man betalar en mark i tullavgift för att komma över. Nu är bara skyskrapor och fiskehamn och allting. Och sen kom jag till koloniträdgården som var en idyll med äppelträn och blommor. Så det var precis som i den här filmen med Mononkel, där man så på ena sidan skyskrapor och kallbetong, mm, och sen en trädgårdsidyll. Så att vi har ju fått någonting och så har vi förlorat någonting.
Men är det inte... om kivinocka som det heter, jo, på finska?
Stenudden, det var koloniträdgården låg bredvid. Stenudden var för riktigt fattigt folk.
Men jag förstår inte riktigt den här diskussionen. Ni kan ju inte på allvar mena att städer inte skulle förändras eller få förändras och så vidare.
Inte har vi sagt det.
Nej, ni har inte sagt det, men det finns en
du
så här...
Liksom,
jag menar, det är nu hört i de naturligaste saker, tycker jag, att städer förändras eftersom det kommer folk till och så vidare.
Men tänk nu,
men
på
det är
var...
ju inte ens, det är ju liksom ingenting som plötsligt har försvunnit. Staden finns kvar där, men det har kommit bara lite mer stad.
Geo, tänk på var vi sitter här just nu. Kommer ni ihåg den vackra villastaden som var Fredriksberg tidigare? Jag åkte ofta där omkring och det var vackra, vackra trevillor. Och vad är där kvar nu? Stora stenhus.
Den stora förvandlingen är ju att man för att lösa bostadskrisen börjar bygga ut först förorter, ja, ute i skogen. Och den utvecklingen har nu upphört och nu får staden så att säga på ett biologiskt sätt växa fram. Och det betyder bland annat att man fyller luckor i stadsbilden. Det som östtyskarna kallar Lückenbauten. Man fyller luckor så att det blir hela rader igen. Och det enda som jag tycker illa om är det att cyklisterna gynnas nog för närvarande fantastiskt mycket i Helsingfors.
Och de kör på oss som går omkring.
Men jag tror att Geo då, när Jutta och jag talar om den här ofantliga förändringen, vi ville ju bara säga hur det har förändrats. Inte har vi sagt att det betyder det sämre. Och jag skulle säga då att om vi talar om det centrala Helsingfors, så trivs jag mycket bra där som stadinkunde. Och de här cyklarna har gjort ju det att kanske det finns lite färre bilar. Och jag träffade igår en person som hade ett annorlunda perspektiv på den här förändringen. Det är en ekonom, Bobby Damsten. Han har gått i Hanken då för 50 år sedan. Och sen har han levt utomlands. Och när han har kommit tillbaka så är han alldeles begeistrad över hur härlig stad Helsingfors är idag. Mm. Att man kan trivas där och man har terrasser, man dricker öl och man har det ena och det andra. Och folk är glada jämfört med på 50-talet när alla var klädda i svart och såg sura ut.
Men jag tänkte närmast att vi skulle i det här programmet tala om liksom företeelser som har försvunnit. Och som vi nu hade det här, till exempel hur man klär sig som barn eller överhuvudtaget och sånt. Och varför inte till exempel en sån sak som rökning. Peje talade om hur det såg ut i gamla filmer, och i många gamla filmer så röker man ju alldeles obesvärat framför kameran. Nu tänk skulle det ju inte ske överhuvudtaget.
Tänk vad Philip Morris och alla de där har förtjänat. För att när du ser på gamla filmer så har var och en cigarett i mun. Även sådana som inte kunde röka. Så att de har nog verkligen alltså den här cancerfabrikationen av rökare.
Jutta, du minns ju krigstiden då soldaterna fick ransoner av tobak och lärde sig röka.
Jag fick som pickolotta, som liten lotta fick jag också en Askklubb 7.
Jag råkade igår vara i ett hem där man för 50 år sedan bjöd på fina middagar. Och nu dök det upp ett litet föremål som då för 50 år sedan förekom. Och det var sådana små silver askkopp.
Jo, precis.
Och det, när man dukade bordet så satt man fram en sån här en askkopp för varje person.
Precis.
Och där fanns en liten ställning för cigaretten. Så att det var då tydligen då, på den tiden var det så att man förväntades efter förrätten så tände man på en cigarett och så rökte man den och så satt man i den här. Det här är ju någonting som är alltså ingen
Ralf, nu ska du vara tyst för jag ska berätta en historia om dig. Och det där, när, nämligen när du var pressråd i Stockholm.
Ja.
Så kommer jag ihåg att det var i början av 90-talet ungefär.
Och början av 80-talet faktiskt.
Ja, början av 80-talet, jo, förlåt naturligtvis. Berättade du följande historia att det där, när du ville att dina gäster skulle gå, så hade du ett trick, nämligen det att du samlade bort alla askkoppar. Och då gick de bort.
Det stämmer faktiskt. Och det fungerar. Ja. Mitt intryck är att man fick röka efter varmrätten. Ja. Och i England har jag varit med på middagar då man höjer glaset to the queen.
Ja.
Och därefter är det fritt fram att röka.
Jo, det där, men där, det fanns ju ett annat trick också på ambassaderna sen när de gästerna inte förstod att gå hem, så vände sig värdena och pratade med varandra, och då såg gästerna bara en massa ryggar runt omkring, så jag hade ingen att tala med, och då förstod de till och med de dummaste med att gå hem.
Men hörde, på 70-talet så fanns det ju en sån här drive att man skulle sluta röka, och det var, tror jag, Nya Pressen som hade det, och det var jättefint. Och när Pejetala blev det askkopparna, det gjorde jag också hemma hos oss. Vi la alltid fram sådana askkoppar vid våra middagar. Men sen när vi inte mer lade dem fram, så vad gjorde rökarna när de inte fick sina cigaretter? Vi hade också cigaretter på bordet. De gick efter sina egna cigaretter och så fimpade i tallriken ungefär.
Ralf von Frenkel. Vad hade du för gäster?
Ralf von Frenkel.
Var det riksdagsmän som
Nej, var? Det var Ralf von Frenkel.
Ja, att faktum är att jag
nämns alla namn.
Jag har upplevt det här till kös, och jag tyckte det var det mest motbjudande och vulgära att fimpa i överbliven potatismos.
Jo, det gjorde det. Men det gör man i Amerika i denna dagen nu.
Men det här verkar ju då att röka, man tycker det är ju en liten sak. Men det är ju en stor sak.
Absolut.
Hälsomässigt. Och det här medicinskt, så det är ju en... Och i vår levnadsmiljö. Tänk att vi stod ut med den där cigarettröten då efter varmrätten till och med.
Jag var nyss i Lissabon och där kunde man se ännu påfallande många som rökte på restaurang eller när de gick ute i friska luften eller någonting sådant. Så till Portugal har denna upplysning inte ännu hunnit. Och jag vill för egen del säga att jag är numera mycket känslig för cigarettrök.
Det är ju det intressanta.
Och jag upplever det genast.
Ja, det är intressant att man var ju så immun då på den tiden att man märkte ju inte om folk rökte eller inte rökte och så vidare. Ja. Medan nu märker man ju det omedelbart.
Men vet
ni, det var ju en lång process. Alltså, tidigare var det ju, vad ska vi säga, för en 20 år sedan ännu kanske, så när man var på besök hos någon så frågar man, får man röka
ja.
Nu ställer ingen den frågan överhuvudtaget.
Men hör ni,
och om man vill röka så frågar man, kan man gå ut på någon balkong eller något så vidare.
Det som
eller
har förändrats kolossalt.
Vi har fått rökskam.
Men hör ni, det som också har förändrats kolossalt från min barndom. Att det fanns ju ingen skolterror på min tid. Jag kommer ihåg att vi hade i mellanskolan, som det då hette, 48 klasskamrater med 12 olika modersmål. Aldrig att någon skulle ha fibba eller mobba någon. Och nu är ju skolterror och mobbning är ju det vanligaste. Och vet ni vad det beror på? Ganska mycket på att titta bara på tv eller hör på radio eller titta på era iPader. Det är bara mord och brand och kriminalitet och mord och kriminalitet.
Jutta, jag tror nog du har haft lite tur för att jag vet nog om mobbning i skolan på min tid.
Jag gick ju på 30-talet i skolan, så jag talar om den tiden. Och då fanns ju absolut ingen... 1930, jo. Då fanns ingen mobbning, för att man hade ju respekt för lärarna. Och om lärarna sa att du får kvarsittning, man var ju så generad så att man höll på att dö.
Jag har blivit offer för mobbning, eller man har försökt. Men mobbaren var så stor och klumpig att jag kunde utboxa honom. Och det gjorde jag med rektorns goda minne. Det blev en ring runt skolgården och rektorn och de tjura följde med.
Det blev ju alltid ringar kring slagsmål. Medan jag stang
som ett bi eller vad det heter.
Ja, det här är en förändring då som, jag vet inte, det är väl attityden till mobbning som har förändrats. I Revan där jag gick, det var en stans sämsta skola efter Ogelby. Så det där hade vi, det förekom mobbning, inte på min klass i den utsträckning som jag senare hörde att på en annan klass. Det förekom nog en hemsk mobbning, men det fanns också en inre disciplin. Det fanns alltid några starka, rediga kunder på klassen, och de satte de här mobbarna på plats.
Så. Det är min uppfattning, Peje, av Revan, att den var just sån här.
Ja, det var
att den var rå, men ready, som du säger.
Ja.
Men mobbning var också mentalt. Jag kommer ihåg i min skola, vi hade judiska barn i vår skola. Och sen när det var jul så fick ju alla julklappar och man skröt med sina om man fick några. Och så gick vi alltid fram till den här judiska flickan och frågade, vad fick du i julklapp? Det är ju också en mental terror som man utövar då.
Jag tänkte att för lyssnarna ska vi nu påpeka att vi har diskuterat det här med gamla tider. Tidigare, bland annat med deltagande av Claes Andersson. Och då kom vi nog ganska enhälligt fram till den slutsatsen att det var inte bättre förr, att det är bättre nu. Och Hans Rosling i sina böcker har ju också påpekat hur mycket saker och ting går framåt. Att den här diskussionen plockar numera fram det som vi kan kalla kanske för sin personliga kuriosa och liksom som nog har intresse kanske ur en kulturhistorisk
men synpunkt. Men vi tål olika människor sämre än tidigare.
Ett fenomen är ju som har förändrats enligt min åsikt radikalt äktenskapet och familjen. Och då var det ju så, minns jag, att en mansperson hade ett alldeles klart program. Man skulle få en examen. Man skulle få ett jobb, så skulle man hitta en kvinna att gifta sig med, så skulle man få en bostad och så skulle man få barn. Det var ingen, man behövde inte fundera på flygångest eller klimatångest. Man hade ett praktiskt program framför sig, det här skulle man göra. Och så gjorde man, och så hade man, och man hade det här hemmafru-idealet för flickor på 50-talet ännu. Och det här har ju då, om man totalt förändrats av vilka orsaker vet jag då inte. Men nu alltså finns det i svenska, nu är det ju så att man det där studerar så gifter man sig inte och så får man inte barn och så skiljer man sig och så börjar man att dejta och så får man inte heller barn och så får man en ny partner som man inte heller, och den partner gifter man inte sig med, utan den har fått ett nytt namn i Svenska Akademins ordlista som jag lärde mig i förrgår av Mikael Reuter. Det heter delsbo. Det vill säga man bor dels hos
särbo och delsbo.
Men med den här långa monologen vill jag bara säga att det här är en förändring som är väldigt stor. Och när Dogeo säger att allting har blivit bättre, inte hade det blivit bättre på alla sätt. Det har förändrats i ett avseende. Det blivit bättre för kvinnorna som får ett eget liv.
Jag sa inte men alltid, allting jag sa, att det har blivit bättre.
Det där, vet ni vad som är ganska ovan?
Får jag ta ny tråden nu? Och det är den att lantbruksproducenternas makt har radikalt förändrats. Minns ni på 60-talet, Jutta minns säkert, det fanns inte hyggliga vita viner i butiken. Import av äppel var förbjuden in till den inhemska äppelskörden var förbrukad.
Och så måste man dricka mjölk till vansinne.
Måste vara inhemska och så vidare.
Men det som alkokort.
Men det som Peje säger om familjen, det är också någonting som har förändrats kanske mera för mig än för er, för att jag har ju levt så vansinnigt mycket längre. Jag brukar säga att jag är inte gammal, men jag har levt väldigt länge. Och det är det.
Förlåt nu. Hur kan logiken nu stämma när du säger att det har mera förändrats för oss än för dig?
Jag ska berätta en sak som har förändrats som jag upplevde som någonting ovanligt. Och det som Peje talade om familjen, alltså skilsmässa i min barndom, var en sån fruktansvärd skam. Ja. Att det kunde liksom ingen människa sich leisten, som tysken säger. Ja. Och idag skiljer man sig efter 3 veckors, 3 månaders äktenskap så går man isär. Och då blir man särbo eller delbo eller hitbo eller ditbo.
Är det bra eller illa? Bra.
Och jag kommer ihåg att min mammas arbetsgivare, storfurstinnan Kirill, skilde sig på 1900-talet. Och då var hela kungligheterna i hela Europa var chockade över en skilsmässa.
Ja. Och det här jag kan ta då, innan Ralf kommer in, han har säkert liknande erfarenheter, men min mamma skilde sig från min pappa när jag hade blivit student och gått genom militären, för då tyckte hon att liksom, då kunde jag klara mig själv. Men precis som Jutta säger, för det första var det juridiskt otroligt svårt. Man skulle ha stans främsta advokat Takolander, för att han var riktig skilsmässoadvokat. Så han liksom kunde ordna en skilsmässa. Och för det andra, den som skilde sig och lämnade sin man blev utsatt för en sån skam som de här flygskammarna och köttskammarna inte liksom alls kan jämföras med.
Sen var det nog så att efter kriget så blev det nog en hel mängd skilsmässor, och jag har i min familj krets en skilsmässa som berodde på att frun tjänstgjorde som lotta under kriget. Och uppenbarligen gjorde någonting som ledde till att äktenskapet sprack ett år efter krigsslut. Och jag är säker på att den här Lotta vid fronten, äkta man vid fronten, var en kombination som ofta ledde till skilsmässor.
Men skilsmässor är inte trevliga, men nu håller jag den här geofrågan, var det bra eller illa? Nu är det bättre, jag menar skilsmässor är säkert inte trevliga, separationer är alltid svåra, men jämfört med det att kvinnan var mannens ekonomiska fånge.
Precis,
på den tiden, hon kunde ju inte skilja sig, för då blev hon utan försörjningsmöjligheter.
Men vet ni vad som hände med unga flickor när vi var 18-19 år gamla? För att komma hemifrån så gifte sig folk med den första bästa som kom iväg. Jag har goda väninnor som gifte sig med den första de lärde känna. Och så skilde de sig efter 2 år, vilket var då en skandal. Men det var ett sätt att komma hemifrån. Och det är också ganska fruktansvärt.
Det här instämmer jag med också.
En sak som vi inte har talat egentligen alls om och som har förändrat sig oerhört mycket är ju skolan. Att om vi tänker på den tiden när man själv gick i skolan, man skulle säga magistern, man skulle stiga upp när man svarar och så vidare. Nu så ska de ju springa omkring så mycket som möjligt.
Och säga fula ord åt magistern.
Ja, det kan ju. Men också det som man läser och studerar i skolan. Jag tycker ju att man fick en väldigt allmänbildande undervisning då, man lärde sig flera språk och så vidare, lärde sig och så vidare. Och historieundervisningen nu som i Sverige hade ju nog gått in för, eller försöka gå in för, att man inte mer ska undervisa antikens historia i skolan.
Ja, hemskt.
För att det finns inte plats för det, utrymme för det.
Att det där, de ändrade, men...
No, de ändrade sig, det går väl inte igenom, men att det där...
I Ekenäs samlingsrum på 50-talet fanns det ännu på klassrummets vägg ett kejserligt reskript från 1872. Där man berättar hur elever ska uppföra sig i skolan. Och inom lyceet försökte man så gott som möjligt i de lärarkåren leva upp till de här dammiga idealen.
Ja, och skolan förändras ju väldigt lite, tycker jag, under förra seklets första hälft. Jag kommer ihåg när jag läste Olof Ruins memoarer där han berättar om nationslivet och skollivet där just på 40-talet. Jag läste den här någon gång på 60-talet, själv blev student 62, nationslivet där. Jag tyckte inte att det hade förändrat sig överhuvudtaget på 20 år. Och så tog det pang slut 68-69, efter det hade varit bara fullständig liksom, vad ska jag säga, explosion av
skolungdomar. Vi hade som idol någon som hette A.S. Summerhill som skulle införa en helt ny och fri pedagogik.
Det var lite, vad ska vi säga, en engelsk internatskola.
Får jag säga en sak som har förändrats kolossalt mycket, och det är sexuallivet. Vet ni vad, att idag...
Sexualmoralen,
men idag får tonåringar bo ihop och deras föräldrar godkänner det. 14-åringar har samlag redan, alltså som 14-åringar. Herregud, vart har världen tagit vägen?
I sängen.
Det här är ju en förändring som har många olika plan. Det är som liksom moralen och synen på kärlekslivet, om man använder ett vackrare ord. Men här finns också en komponent som har med den ökade levnadsstandarden. Puberteten inträffar tidigare än förut.
Det är sant,
så det är liksom en biologisk förklaring till det här som...
Och barnen ska få gratis...
Unga människor litar mera på kompiskap och sina kamrater än på sina föräldrar.
Och tonåringar ska få gratis preventivmedel i skolan.
Ja, det är härligt.
Det är jättebra.
Men det är ju ett sätt att acceptera liksom vissa biologiska företeelser. Och det där inte låta, ska vi säga, samhällets moralkodex vara allt
för... Det är kyrkan.
Eller låta... helt enkelt samhällets moralkodex förändras.
Brecht säger ju erst komstas fressen und dann die moral.
Det där nu, men nu är det ju lite chockerande när gamla romantiker får höra om kamratknull.
Jo, just det.
Ja, det var hemskt att höra.
Ja. Erst kommt das Sexualverkehr und dann die Moral.
Nåja, vi slirar ut mer nu tycker jag i yttre rymden än vanligt att det där vi avslutar vår sändning nu och återkommer kanske på en mera, vad ska jag säga, faktagrundad
tillbaka bas. Till Brexit.
Ja. Om 2 veckor i varje fall. Tack för intresset.